Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dags för ännu en MotoGP-podd och Andreas Mårtensson, vilken helg det var senast i Tjeckien.
Ja, det var det. Man kunde inte förutse det resultatet riktigt, inte jag i alla fall. Det finns säkert någon som kunde, men inte jag.
Jag var uppspelt. Jag tyckte det var roligt när saker och ting ställdes på ända. Det gör mig glad ännu flera dagar efter racer faktiskt.
Ja, jag håller med. Binder alltså som tar sin första seger i karriären. I sitt tredje MotoGP-race.
Mm. Och du, det här med distanspoddande då, det känns för mig, känns det lite bekvämt nu? Jag börjar känna mig varm i kläderna med det här upplägget.
Ja, du är hemma va? Är det så?
Jag är hemma. Hemma ensam, eller det finns ju en filmtitel som heter Ensam hemma, det är väl snarare så då det heter.
Känns inte så vant kanske.
Nej, det är däremot riktigt ovant. Det vet jag inte när det skedde senast.
Ja, jag passar på att ta lite semester här mellan racehelgerna ute i skärgården faktiskt här. Stockholms skärgård, fint väder.
Hur är uppkopplingen undrar jag?
Fiber finns det ju även här ute så att det är inga problem alls.
Ja, bra. Du hör mig bra.
Jajamensan.
Skönt. Du, som sagt var intensiv racehelg och det är ett par intensiva helger framöver här också. Det kommer ju vara ett komprimerat schema här under hösten och det är... Jag känner mig redan laddad för kommande helg. Men vi måste ju börja med att snacka om det som hände under helgen. Och så får vi kika framåt också när det gäller kalendern där det har kommit nyheter. Också kring mästerskapet. Och se framåt som sagt vad Red Bull Ring som kommer i helgen. Känns som att det är läge att ta tag i det här. Det är många punkter.
Det är lika bra vi börjar va?
Mm, jag tycker det. Det här med... plus och minus, positivt, negativt från racehelgen. Det tycker jag vi börjar med. Vad är det som poppar upp i huvudet på dig först?
Ska vi börja positivt eller negativt?
Jag tycker vi börjar med det positiva. För det var ändå i alla fall en sån känsla jag hade när jag lämnade studion där på söndagen.
Ja, jag håller med. Vi börjar alltid positivt. Och positivt är, ja, vi kan ju inte säga annat än Brad Binder och KTM som måste ta sin första seger.
Det kändes som att det började knacka på dörren, kanske inte med seger, men däremot att det knackade på dörren med pallplatser. Vi såg det redan tidigt under helgen också att KTM-förarna var bra med här under alla pass. Det var ju framförallt Pol Espargaró som var den som anförde farten.
Ja, det var det. Du var inne på det i förra veckans podd. Jag var dock lite tveksam till att det skulle räcka till en pallplats. Nu räckte det till en seger, helt otroligt. Och de var starka hela helgen egentligen, KTM, Pol Espargaró, och som du sa, det var han som mest kunde utmana på fria träning, framförallt fri träning 4, så var han supersnabb också. Men på något sätt, så som jag känner Pol Espargaró, så är han bra på att göra några varv, men sen när det väl kommer till race, då dalade det ändå, men det gjorde ju inte den andra gången.
Nej, det såg riktigt lovande ut för hans del. Nu höll det ju inte hela vägen, utan istället så var det Binder som tog kommandot, och han kom ju med en sån fart så att man nästan trodde att han åkte ett annat mästerskap eller en annan klass åtminstone.
Och hade en helt annan erfarenhet än vad han har. Det var alltså en tredje MotoGP-race och så går han upp och vinner. Och Ja, det var ju bara en formalitet till slut. Vinner ju med nästan 5 sekunder och nej, vilken överlägsen seger egentligen. Det var ju länge sedan vi såg en sån stor segermarginal förutom då ja, Quartararo här inledningen av säsongen. Men förra året till exempel vann någon med 5 sekunder, så var det ju nästan rekord för den säsongen.
Ja, det var det. Men hans väg fram till det här resultatet då, jag tänker mycket på några saker som har utmärkt sig genom hans karriär. Och då är det ju ett race som vi var inne på när man nu körde säsongspremiären i år i Jerez. Det var ju just hans, jag tror det var hans första seger i Moto3 som kom just på Jerez.
Mm, ja, men det var det. Det var hans första seger som han tog där 2016, vill jag för mig att det var. Fick ju starta sist i det här racet. Han körde ju för Akiayo då och de hade fuskat med någonting, men jag tror faktiskt att det var misstag som de hade.
Det var någonting med deras ECU eller något
liknande. Ja, exakt. Det var någonting med elektroniken som inte var som det skulle. Så de fick starta sist i racet och han tar sig förbi hela fältet och vinner racet. Och övertygande dessutom, det var med ett par sekunder.
Ja, det var, för mig var det en sån där känsla som, det var ju en Mark Marquez uppkörning fullt ut.
Ja, det var det.
Som var närmast var att jämföra med. Nej, det var ju någonting som stack ut. Men sen tyckte jag även förra året, om man nu tittar på hans Moto2-karriär, när chassit på KTM-cyklarna inte var med i början på säsongen och han fortsatte att kämpa och slita och slita, och till slut så kom han ju och KTM på rätt väg och närmade sig också Marquez i slutändan i mästerskapet.
De gjorde det. Det räckte inte hela vägen fram dock, men det skiljer ju bara några poäng där till slut, och med ett litet bättre chassi inledningsvis så hade det räckt i titeln förra året. Det har vi ju pratat om, så att ja, imponerande körning och kunna behålla den här kylan. Och han verkar ju vara också en förare som håller sig på hjulen, även fast han har den körstilen som han har då, med att ställa ut cykeln i bakänden in i svängarna.
Jag undrar om inte det hjälpte honom den här gången nu, eller kanske den här säsongen ska vi säga. För att klart är att Michelin-däcken bak har ställt till det för ganska många förare, men just Binder, dels har han ju inget, han har ju inget annat att jämföra med. Det kan vara en fördel i det här fallet. Mm. Men även den körstil han har, för de andra förarna pratar ju om att de vill ha den här hjälpen, eller nu behöver man ta lite mer hjälp av bakdelen för att få stopp på cykeln.
Ja, och det är ju han bra på.
Ja, jag menar att han är det. Borde rimligtvis vara faktorer som hjälper honom, men otroligt stark och fascinerande också att fortsätta att han öppnade ju upp en lucka så fort han kom förbi Morbidelli i racet.
Ja, det gjorde han. Morbidelli kunde inte svara där med sitt mjuka bakdäck, utan Binder gick förbi, han gick ifrån och sen var det bara en formalitet egentligen för att kunna ta då sin första seger i karriären.
Men KTM då, som vi får lyfta in i det här också, de har ju knackat på dörren här nu och haft ett utvecklingsarbete som har skett i rasande fart. Man får ju lyfta på hatten för deras insats också i det här.
Ja, det måste vi absolut göra. Ta sig som en ny tillverkare då in emot GP, och de kör på ett annat fjädringsmärke, bara en sån sak. Hela startfältet förutom KTM kör ju på Öhlins, medan då KTM använder sitt eget märke då, VP, och det verkar ju fungera bra på KTM-cyklarna.
Och sen har man den här annorlunda filosofin när det gäller chassierna också. För visst är det så att man håller fast vid rörramschassit?
Ja, man har ju börjat gå ifrån det lite grann i alla fall, men det är ju fortfarande deras egen konstruktion.
Ja, ja, imponerande.
Skulle säga det om fjädringen också. Jag tror faktiskt att det är första gången Öhlins inte vinner ett MotoGP-race sedan 2009.
Och då var det Showa, eller?
Ja, jag tror det var Showa och Pedrosa som vann då. Så de har alltså vunnit varje race i över 10 år.
Mm. Ja. Ja. Det var mycket första den här gången.
Ja, det var mycket första, och även Binders första seger som alltså kom i hans tredje race. Och vi var inne på det, vi hittade inte namnen, eller jag hittade inte riktigt namnen när jag var inne och funderade på det under sändning där, vilka förare var som hade vunnit sitt första MotoGP-race. Sen vår gemensamma kompis där, Peter Dahlbom, han fick ett sms av i morse och han rättade mig där att det är två förare som har vunnit sitt första MotoGP-race. Och den ena, den var vi ju inne och snuddade på tillsammans här, och det var ju Max Biaggi. Vem var den andra här nu då, Tobbe?
Ja, du har ju delgett mig där innan. Det är mer min era, eller rättare sagt, det blir min tidiga barndom det här. Och Du är finsk för Jarno Saarinen som vann.
Ja.
Så att, ja, det är den lilla skaran som har vunnit första. Men tredje är ju, det är ju extremt snabbt och tidigt bara det.
Det finns en förare till som har vunnit sitt första MotoGP-race eller 500-race. Så det är ju faktiskt Harold Daniel. Men det var ju det absolut första racet som körde, så det är inte så konstigt.
Vad roligt du är nu då. Statistiknisse. Han var 47 år gammal. För detta... Det var ju många... Det här har jag läst faktiskt, att många av förarna under den här tidiga eran, det var ju för detta krigspiloter från andra världskriget som raceade motorcyklar sen då. Det kanske kändes i sammanhanget som en mindre farlig aktivitet om man har rott sig igenom eller flugit sig igenom andra världskriget och sen börjat tävla på motorcyklar. Det måste ju vara söndagspromenad för dem.
Faktiskt, ja. 1949 då vann alltså han det första GP:et som kördes, så det får man ju ändå räkna in då. Men Saarinen och Biaggi därefter. Mm. Biaggi då, 98 kom vi fram till, va? På Honda. Ja.
22 år sedan.
Ja, Suzuka vann han på. Men som sagt, det lyckades inte Binder med. Marcus lyckades med att vinna sitt andra MotoGP-race på USA. Mm. Eller i USA, på Kota. Ja. Och nu Binder då alltså sitt tredje. Men skillnaden är Marcus, han var väl inte mer än 20 år, tror jag, när han vann sitt första.
Binder är äldre, han blir 25 i veckan.
Ja, idag till och med, onsdag. Eller vad är det för dag idag? Ja, det är... Tisdag är det väl?
Ja, då är det imorgon.
Ja.
Är du dagvill här nu på sommaren, Andreas?
Väldigt dagvill.
Du är alltid dagvill. Är tur att du prickar söndagen i alla fall.
Söndag klockan 14.00, då är jag med i matchen.
Du är som minst dagvill.
Ja, exakt. Så är det.
Ja. Men du, det finns ju mycket att säga om KTM och Binder här, men är det något ytterligare än det vi har sagt här som är att plussa för? Jag är nyfiken på, om jag ska lägga till någonting här, så är det klart att man blir nyfiken på fortsättningen. Vad ska komma från den här föraren då som inleder på det här viset?
Ja, det, exakt. Det är det som man är nyfiken över. Och vi ska komma ihåg att det var lite speciella förhållanden i helgen. Det räcker med att kolla på resultatlistan så ser man att det var lite speciella förhållanden. Andra namn som vi inte är vana vid, och då är ju frågan, kan Binder fortsätta med det här? Kan KTM fortsätta med det här? Vi kommer till en bana nu två gånger i rad här, två helger i rad, där de har haft sina bästa resultat bakåt sett i tiden. Alltså, ja, de bästa resultaten kom just på den här banan inledningsvis. Kallio blev väl 10 här första säsongen eller något liknande. Så att det ska bli intressant att följa.
Mm, väldigt, väldigt. Ska vi varva med något? Nu har varit mycket plus här. Ska vi varva med något minus då?
Kör.
Jag vill faktiskt lyfta Paul Espargaro som minus. Och då håller vi oss kvar på KTM, men med en annan förare. Han är ju lite utav... Är du med och lyfta det namnet på minussidan förresten?
Ja. Hur tänker du?
Jag tänker att... Han har ändå kört länge, han har varit med och utvecklat den här cykeln. Han har mycket racerfarenhet och jag tycker inte han borde hamna i den situationen han gör under racet där, när han väl blir, när han går ihop med Sarko helt enkelt. Sarko var ju den som blev bestraffad, men jag tycker att det där var en racing incident och kanske till och med att Paul Espargaro var lite mera skyldig till den. Jag tycker det var onödigt av honom. Han slängde bort en stor chans för han själv.
Ja, det gjorde han. Fram till dess så var ju faktiskt Paul Espargaro på plussidan.
Kan vi
enas om det?
Ja, det kan vi absolut vara eniga om. För han gjorde ju en helt fantastisk helg.
Ja.
Och men sen gjorde han ju ett par misstag. Det där varvet när han väl åkte av, då gjorde han ett par misstag. Och kändes som att han blev vrålstressad av det. Han hade inte behövt ha så bråttom riktigt i det läget.
Jag tycker han gjorde det ganska dåligt med när han skulle förbi sin brorsa där. Jag tyckte det tog lite för lång tid, han var lite för snäll. Sen var han ganska aggressiv då i stadionområdet. Men frågan är om inte det satte lite att det var just hans brorsa.
Jo, att han på något vis att han gav för stor, stort avstånd och för mycket tid.
Ja, exakt.
Han ville göra det snyggare än vad han behövde.
Ja, lite så. Exakt.
Ja, jag tror också.
Och så tog det för lång tid. Och sen när han väl kom förbi, ja, men då tappade han istället. Och sen fick han jaga upp igen. Hade tagit sig förbi Sarko och var på väg kapp Quartararo var det väl i det här läget. Fick det här framhjulsläppet då kurva 13. tappade placeringar på det och sen skulle han då ta i lite mer och sen så gick han brett in i kurva 1. Det kan vi vara överens om. Han gick brett. Det var hans eget misstag. Sarko var på insidan och släppte inte av helt enkelt Sarko och Paulus Berger och svängde ju in där det inte finns någon plats. Så blir man, går man brett in i svängen, då måste man ha koll på när man sen går tillbaka in mot racelinjen, vilket han inte hade uppenbarligen.
Nej, men han har ju lättare att hålla koll eftersom att det är Paulus Berger som hänger på högersidan där. Då är han lättare att vrida huvudet. Han behöver inte vrida huvudet många grader för att se Sarko i det läget.
Han borde ha hört Sarko också.
Ja, medan Sarko i sig, han har ju redan, han är ju på insidan. Han har ju knappt koll på Paulus Berger i det läget.
Nej, jag håller med. Jag tycker det är ett dåligt beslut av Paulus Berger och det är ett horribelt beslut av tävlingsledningen.
Ja, otroligt hård bestraffning. Alltså i tid blev det ju inte så hård bestraffning, för vi har ju aldrig sett någon ta det här bestraffningsrundan så precis och så snyggt. Alltså det var nästan racetempo ute i dammet där.
Ja, vad riktigt snyggt var det. Det där var precision faktiskt. Riktigt bra. Riktigt bra. Det var kul att se. Men å andra sidan, det där hade räckt till en andra plats tror jag alltså.
Ja, jag tror ju också det. Så han blev ju bestulen på en placering.
Ja, 4 poäng. 4 VM-poäng.
Mm. Och ytterligare en fjäder i hatten hade det varit för Avincia där att komma ett hack upp på prispallen. För det hade han haft förmåga till, det tror jag i alla fall.
Ja. Och hade det blivit så istället, då hade han legat 3 i mästerskapet idag. Tack. Mm. Han ligger nu, i detta nu ligger han 3 poäng alltså efter Morbidelli då som ligger 3 i mästerskapet. Men Morbidelli tog ju också 4 poäng mer. Och det hade han ju inte gjort om Sarko hade blivit 2 istället.
Nej.
Jag tycker att det var ett dåligt beslut av tävlingsledningen. Jag kan inte riktigt förstå hur de tänker. Jag skulle vilja ha en förklaring till hur de tänker i det här läget. För jag tycker också, precis som du, att jag tycker inte att det är egentligen någons fel. Kanske lite övervikt Paulus Berger, men att det är en racing incident. Ja, punkt slut.
Det var även den första. Vi hade ju bästa möjliga kameravinkel när det där skedde uppifrån.
Ja, det hade vi. Och vi sa ju att det här blir tajt liksom. Och sen gick Paulus Berger ännu lite till in mot idealspåret.
Ja, för det, så är det ju. Det är ju ett spår ut ur den svängen. Men fram dit så är det ju fritt val. Och när han har missat där, han har sett sina, han vet ju, han har ju precis, han åker ju runt Sarko. Han vet ju att Sarko är med. Och lämnar man den där ytan innanför, han hade ju själv dykt innanför om det hade varit så. Ja, Paulus Berger hade gjort det.
Ja. Sen är jag inte helt hundra på, jag läste någon intervju där med antingen var det Tarodotti eller Ciabatti, båda Ducati i vilket fall som helst, att Paulus Berger borde ha vetat att Sarko var precis bakom för att de passerade mållinjen precis innan. Detta var ju in i kurva 1, den här olyckan hände, eller det här hände ju. Men det är inte säkert, för att han gjorde ju ett grovt misstag i kurva 13 precis innan. Och det är inte säkert att de har hunnit att ändra tavlan, vilket de med stor sannolikhet inte har hunnit. Så när han passerar start och mål, då räknar teampersonalen med att han ligger där han låg innan det här framhjulsläppet. Så det är inte alls säkert att
han får en falsk tidsangivelse där, eller liksom den stämmer inte med verkligheten där.
Nej, exakt. För han har redan gjort ett stort misstag, men då borde ju han inse att det kan finnas fler förare bakom. Det kan jag hålla med om. Men det stod ju garanterat inte plus 0 Sarko på hans depåtavla.
Nej, det gjorde
det inte. Det tror inte jag i alla fall, för då är de väldigt snabba och ändrar det där, och det hinner man normalt sett inte.
Nej. Men oavsett så, med den erfarenheten och den racing-vanan i racing, då ska han ju ändå vara medveten om hur det kan bli i den här situationen.
Ja, det ska han vara. Och sen tycker jag det är tråkigt, hans reaktion efteråt, att han i princip har blivit avsatt och det är inte hans fel någonting. Han tar inte på sig någonting egentligen efteråt heller. Står han i samfålla med utsträckta händer egentligen och bara, det här var absolut inte mitt fel.
Men så reagerar han ju även under kvalet med den här gulflaggen, så att
Det går lite igen där.
Det är inte hans fel någonsin riktigt.
Nej, och så var han ju kritisk mot Sarko då efter kvalet i Jerez. Då gick han ju omkull också. Sarko låg på vänstersidan i kurva 2 när Paulus Berger kommer på ett flygande varv. Rossi låg ju på insidan.
Just det, när Berger gick av där.
Ja, exakt. Och då gick han ju också ut och sa att ja, men det är typiskt Sarko liksom, att inte visa hänsyn ungefär. Så att de verkar ha någonting mot varandra. Sarko eller Polisberger mot Sarko åtminstone. De var alltså teamkompisar förra året ska vi komma ihåg. Och Sarko körde KTM.
Ja, det gjorde han.
Så att, ja.
Ja. Ja, det blir på minussidan den här gången för Polisberger i alla fall.
Ja, jag håller med. Verkligen.
Ska vi fortsätta på minus?
Ja, ja, absolut.
Jag tycker även den här gången, jag tycker det blir tredje gången gilt för Vinales. Han kommer på minussidan igen.
Ja, jag håller med.
Då får man tycka att vi hackar på honom, eller jag hackar på honom. Men det, han fick minus när han kom två gånger i rad. Men nu kom han faktiskt 14. Det här är ett välförtjänt minus.
Och han ligger två i mästerskapet.
Han ska inte komma 14.
Nej, det ska han inte göra. Det var inget bra race. Speciellt inte då när hans märkeskollega Franco Morbidelli blir två i racet. På en enklare spes av motorcykel.
Ja, vi ska också lägga till här att Vinales startar femma i racet. Han tappar alltså från femte till fjortonde. Det är ju... Nej.
Nej, ska man vara med och vinna mästerskapet, vi sa det redan efter de två i Jerez, ska man vara med och vinna mästerskapet så då duger inte sådana här resultat.
Nej, han kan inte komma hem med två poäng från en helg. Det, nej, då måste han i så fall ha varit av och lyft upp cykeln och kört i kapp lite grann. Det där, ja. Inte bara genom att åka runt.
Nej, det är katastrofresultat, verkligen.
Ja. Ja, då var vi eniga där då.
Ja, vi behöver knappt gå in på det mer, känner jag.
Nej, jag tycker inte
det blir bara negativt. Han behöver göra en ny start och komma till bättre form. Alltså, för det, han visar ju bra fart, bra form på träningarna, allting. Och det var precis likadant stress. Och sen kommer vi till racet och då underpresterar han.
Ja, så såg det ut. Mm. Du, om vi går på plussidan istället då?
Ja, då lyfter jag nyss nämnda Franco Morbidelli.
Ja, jag vill höra vad du säger och tänker.
Nej, men han, vi var inne på det redan förra året. Utan att vi ens hade läst någonting så kunde vi ändå tänka in oss i hans situation. Han hade en säsong, nu pratar jag om förra året, nu hade han en säsong under bältet i MotoGP på Honda. Han sätter sig på en nästan identisk med fabriksteamets Yamaha. Han har bättre spes på motorcykel än vad Quartararo har. Quartararo har en ganska... inte medioker cykel förra året, men den varvar 500 mindre till exempel, 500 varv i minuten mindre och så vidare. Quartararo som kom in och gör sin debutsäsong. Morbidelli skulle driva det här nya teamet framåt, Petronas Yamaha. Det tar 3-4 race och sen så är han ifrånåkt av Quartararo. Och Morbidelli som egentligen aldrig har blivit slagen av sin teamkompis i hela sin karriär. Och nu då sitter han på en bättre cykel och blir det. Och ganska duktigt också. Det måste ha varit superknäckande för Morbidelli förra året. Faktiskt. Mentalt.
Och då är det i linje med det då, så är det ju starkt att resa sig med det här resultatet som kom i helgen.
Ja, och det har ju uppdagats nu att han mådde inte speciellt bra under förra säsongen när detta hände. Han knöt handen i fickan och tränade mer än någonsin i vinter tillsammans med då hans mentor, farbror som man säger själv då, Rossi på ranchen, och nu står han här äntligen då. Det skulle kommit redan för två veckor sedan i Jerez, men då missade han pallen på grund av ett motorhaveri, men nu kom det istället och han ledde ju inledningsvis, hade en lucka, binder blev för starkt i slut, men han tar ändå en fin andra plats. Och då denna starkt. Säsongen har ju han sämre spes på igen än vad Quartararo har.
Mm. Ja, det är starkt. Det är starkt.
Ja, väldigt starkt. Och det ska bli intressant. Vi ska komma ihåg att han är mästare. Han har vunnit två mästerskap, ett i Superstock 600 för länge sedan. Men sen vann han ju Moto 2 också.
Ja, och, väldigt samlad. Samlad och analytisk för det, känns det som.
Ja, faktiskt. Så att, jag tror att vi kommer få se mycket mer från Morbidelli i framtiden än vad vi har sett hittills. Men han behöver nog koppla bort Quartararo helt enkelt.
Mm. Det var roligt när du nämner de här namnen nu. Vi pratar Binder, Quartararo och Morbidelli. Det känns ju som att nu med Marquez skada här, då har det på något vis, det blir väl luft för många av de yngre, och där man kan på något vis bygga upp lite fart och självförtroende i alla fall under den perioden när Marquez är borta.
Ja, det är lite nya namn. Äntligen.
Ja, det är roligt.
Ja, det är inte bara Marquez, Dovizioso, Rossi, Pedrosa, Lorenzo längre.
Nej. Nej, jag håller med om de här sakerna. Jag har inte så mycket att tillägga där när det gäller Morbidelli på plussidan. Det känns bra att lyfta honom.
Mm.
Binder ett alltså, Morbidelli tvåa. Och ja, något ytterligare minus då? Så vi kan avsluta på plus?
Ja. Ja, de här kommer ju gå in varandra, både minus och plus här. Men då säger vi minus till Ducati, tycker jag.
Ja, trots Sarkos andra plats.
Trea blev han väl till slut i och för sig.
Ja, förlåt.
Men...
förlåt, ja.
Ja, nej, men trots Sarkos tredje plats, och den kommer vi till då när vi, om vi ska avsluta på plus, om vi nu får dra det dit. Men Ducati får ett minus från mig, och det får de i och med att Petrucci, Dovizioso och Miller underpresterar.
Ja, det håller jag helt med om. Det var ju för övrigt Dovizioso's sämsta kval i karriären. 18:e plats inledde han racet ifrån. Slutade i för sig 11, så han körde upp sig en bra bit, men det är fortfarande utanför topp 10 alltså. På en bana där vi menar att där har Dovizioso chans att hämta in poäng på Quartararo.
Ja, exakt. Det är snudd på lika stor katastrof som för Vinales, ärligt talat, för Dovizioso. För Dovizioso, det är Bruno och de här Red Bull Ringrace, de är ju som vi sa inför och sa det förra veckan, det här är extremt viktigt för hans mästerskapschanser att han presterar på de banorna där Ducati och han själv är snabba. Mm. Och blir då 11 och tar de här 5 VM-poängen, det kommer man inte långt med.
Nej, Ducati är inte så mycket ursäkt här heller, för Petrucci, han slutade 12 bakom då vi alltså, startade i för sig 8 men föll neråt, och sen var det då Jack Miller som slutade 9 i för sig, men från den 14:e startruta. De fick fightas för att ens hålla sig inom topp 10.
Ja, så att jag tänkte på det här minuset om jag skulle sätta Dovizioso där, men sen så när man ser resultatlistan ändå, alla de tre GP20-hojarna som är kvar den här helgen, eller som var kvar då efter att Bagnaia skadade sig redan FP1, de var ju långt ner och hade ingenting med detta att göra. Miller blev trea i Brno förra året, Dovizioso blev tvåa förra året i Brno. De ska inte vara så här långt ner. Och speciellt inte då när en fjolårscykel med Sarko i sadeln blir tre och har pole position.
Men finns det någon förklaring då? Är det något enkelt utifrån som går att se anledning till det här?
Nej, det gör det inte. Utan det enkla svaret är däcken helt enkelt. Att fjolårscykeln jobbar däcken bättre, och de här nya däcken framförallt då, som är till den här säsongen med lite mjukare slitbana som gör att det blir lite mer anläggningsyta i asfalten för bakdäcken.
Ja. Det var ju annars ett stort samtalsämne här under helgen, själva greppnivån i asfalten och ojämnheterna där i asfalten. Men där såg vi ju, det var ju samma för alla. Alla fabrikat hade ju cyklar som rörde sig mycket ut ur svängarna, och där vi såg också att förarna i vissa lägen hade problem i bromsningar in i svängarna.
Ja, jo, det såg vi. Det var mycket klagomål på beläggningen, att den var gropig, att det var dålig greppnivå. Sen vet vi också till racet, när man för första gången på hela helgen kör efter Moto 2, när Moto 2 då har lagt ner sitt Dunlop-gummi i asfalten, då blir det en annan greppnivå även då på asfalten. Och det verkar ju inte ha gynnat till exempel sånt som Quartararo, som visar jättebra pace under FP4, men kände direkt då efter tre svängar egentligen på racet att det här kommer bli en lång eftermiddag, vilket det också blev då med hans 7:e plats till slut.
Mm.
Ja. Men jag var inne på det i sändningen också. Jag tyckte inte att asfalten såg, alltså den såg inte bra ut. Det måste vi överens om. Det gjorde den inte.
Nej.
Men den såg inte katastrofdålig ut, tycker jag, utifrån. Och sen så tycker jag också att det tillför lite grann när alla banor inte är släta.
Släta och perfekta ur greppnivå. För något annorlunda var det också i år då, i och med att banan används mycket mindre än tidigare säsonger för testande och överhuvudtaget för banåkningar.
Ja, exakt.
Ja, jag håller med dig. Det blev ju verkligen en helg att glömma. En helg att minnas, ska jag säga, med omkastningar i resultaten och förare som inte vi är vana att se uppe i listan som till slut står på pallen.
Ja, men jag tycker, om vi går tillbaka till det med greppnivån där, det är, det får inte bli farligt, det var inne på också. Det får inte vara så att förarna kastar sig till höger och vänster på grund av att det är gropigt och sådana saker. Men jag tycker inte att det var så. Och tittar vi i statistiken också här, hur många krascher det var under helgen, så var det alltså 45 krascher under hela helgen. Senast i Jerez, då var det 42 andra helgen. Första helgen så var det 40. Qatar var det 27, så det var ju lite då, men 45 krascher ändå, det är inte speciellt många om man jämför med de andra banorna. Till Nej. Exempel, det var 90 krascher på Le Mans förra året, det är dubbelt. Nu var det säkert regn och sådana saker, va, som kan ha ökat kraschstatistiken, men i vilket fall?
Ja. Nej, och i race-situation, då var det ju bara Lecona, Mir och Paul Espargaro som gick omkull.
Ja. Amen.
Och det var ju många fler krascher under racet i Spanien för 2 veckor sedan.
Ja, det var det. Och titta på, nu har jag hela statistiken från 2014, hur många krascher det har skett. Och tittar vi förra året, eller 2000, vi går tillbaka till 2018 i Valencia, då var det 155 krascher över helgen.
Ja, det var mycket.
Mm. Kommer du ihåg det där racet på Misano när Lorenzo ledde inledningsvis men gick omkull? Då var det också blött och väldigt svåra förhållanden.
Då var det kraschfest.
Då var det 140 krascher den helgen. Och nu var det alltså 45. Så att, ja, jag kan instämma i kritiken att den inte var slät, men jag kan också tycka att det tillför lite när det inte är perfekta förhållanden.
Men problem för Ducatis 20-modell, det kan vi vara eniga om i alla fall.
Det kan vi vara. Och de måste ju verkligen hitta vad det är som är fel och åtgärda det nu under den här veckan de har på sig till Red Bull Ring. För Red Bull Ring kan de inte bli 8, 10, 11 på. Det funkar inte.
Då är mästerskapet kört, sannolikt.
Då är det över för Ducati. Ja. Då kommer det inte stå någon Ducati ens topp 3. Om inte de är med här uppe på pallen här nu, då blir inte Ducati topp 3 i mästerskapet.
Men du, ytterligare ett par saker att lyfta på plussidan då efter det här. För att då kan vi lämna omdömet från Tjeckien med positiv känsla.
Kör.
Ja, jag skulle vilja, det blir ju kanske lite ena hand här, men pallen, lyfta pallen och kanske även fjärde placerade Rins. Vi har snackat om Binder, vi har snackat om Morbidelli. Sen var alltså Sarko trea med känning på andra platsen utan den här bestraffningen. Så Sarko vill jag lyfta. Och kanske även Rins. Vad säger du om fransmannen där?
Han startar ett pole position. Han gör det på fältets, på pappret sätt, sämsta hoj. Han blir trea med en bestraffning. Det är ju succé på ett sätt. Ja, det är ju inget annat.
Och jag vill också, i det här så får vi komma ihåg att han också har åkt olika fabrikat här nu en period. Och så sent som inför den här säsongen så ville han ju absolut inte köra för Avincia, som han inte tyckte var ett team som ens platsade i MotoGP. Men därefter så har ju faktiskt Ducati gått in med mer stöttning och de har bättre material i år än på länge.
Ja, det har man. Det ser man ju även i boxen. Det är ju flera rödklädda Ducati. Du från Ducati i boxen, i Avincia-boxen, även vad vi någonsin har sett tidigare. Och de har även sett ut och satsat lite mer. Nya trailer har de dessutom i Avincia, så att de har tagit ett kliv jämfört med förra året definitivt.
Och så gör han det här då i, ja, det blir ju lite som för Binder, det är hans tredje race där på Ducati bara. Så att det är ju fortfarande så att det är en ny cykel för Sarko att köra in sig på. Han har ju inte heller särskilt mycket data att gå på.
Nej,
så att, nej. Stark insats. Och sen också bita ihop den här bestraffningen. Jag var lite tveksam till, ett tag tänkte jag att ska han köra vidare här nu ett par varv ytterligare? Man har väl 3 varv på sig för att gå in på den här bestraffningsrundan. Men ja, han tog det direkt. Han hade ju också kunnat tänka att han skulle bygga upp lite mer lucka bakåt. Men han bet ihop och tog det direkt och funkade ju bevisligen.
Ja, det gjorde det. Nej, det var jätteimponerande. Och den varvet han körde där, eller den bestraffningsrundan han körde, det var ju, ja, det var precisionskörning. Verkligen.
Ja. Ja, Sarko kan vi lyfta tycker jag. Rins egentligen då, med tanke på hur hans förutsättningar var med skada och annat. Och så lyckas han köra upp sig till en fjärde plats. Och då ska vi ha klart för oss att han startade 11. Så att det var dels uppkörning och sen själva slutresultatet. Och han hade också mer smak när det gäller, han hade ju fart för pallen som det såg ut som på slutet.
Något var till så tror jag Sarko hade fått sig hett om öronen där faktiskt, om den pallplatsen. Och sen har vi Rossi där bakom också som också var på väg med en bättre kvalposition. Skulle han också slått som om pallen faktiskt. Så att, ja, det var mycket positivt i topp 5 egentligen vill jag påstå.
Mm. Släppa det nu då.
Ja, nu släpper vi Benoit.
Mm. Vi måste...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi måste, tycker jag, eller vi måste ska jag inte säga. Vi kan väl ta och kolla på fortsättningen här med kalendern. Det har ju varit en stor nyhet i alla fall gällande avslutningen som precis har släppts.
Exakt. Det blev ju klart redan förra veckan. Det sa vi i förra veckans podd att det kommer bli ett race till och troligtvis i Portugal. Nu blev det ju bekräftat då igår tror jag att det blir just Portimão eller Algarve som kommer ha finalen då av årets mästerskap. 22 november blir det väl.
Mm. Vad säger du om banan som sådan då?
Jätterolig bana. Ser ut att vara rolig åtminstone. Vi såg Superbike VM köra där den här helgen samtidigt. Jag tittade lite på racen och det blir intressant att se MotoGP-hojarna där framförallt då över det här krönet nerför backen. Ha lite nivåskillnader in i svängarna. Bra avslutning på varvet. Gäller att kunna få med sig farten. Kan säkert få se massa slipstreaming sista målrakan ut på start och mål. Så att, det är jätterolig. Ser ut att vara en rolig layout och kommer bli kul att se en ny bana tycker jag på kalendern.
Det tycker jag med. Jag tror att förarna, det blir lyft för dem också att få komma till en ny anläggning. Det var ju snack redan när man byggde Portimão om att man skulle försöka få MotoGP dit. Sen vet inte jag vad det som har gjort att man enbart har haft Superbike VM.
Nej, de har väl varit på någon reservlista sedan 2017-2016 någonting sånt där. Just den här banan ifall någonting skulle inträffa med den ordinarie kalendern. Så att, kul ändå. Jag vet inte hur många förare som har kört på den här banan faktiskt. Oliveira då, hemma i Svonholm kommer det bli portugis som han är. Han har ju kört ett Endurance där vet jag. Det har jag till och med kommenterat på Eurosport en gång i tiden. Men jag vet inte hur de andra förarna riktigt. Och vad jag vet så kommer det inte bli något testtillfälle heller utan det kommer bli en ganska ny bana och ganska spännande race vill jag påstå dessutom att det är en final.
Mm. Ja, jag kan tänka mig att några av de här förarna från spanska mästerskapen eller rookieklasserna har kört race där eller åtminstone varit där och testat.
Ja, men säg som Dovizioso, Marquez, Rossi, har de kört det?
Nej, det är tveksamt.
Väldigt tveksamt.
Mm. Det är tveksamt.
Ja, det blir spännande tycker jag. Ja. Det är spännande. Sånt är spännande.
22 november alltså. Och ihop med det så har vi ju ett pågående mästerskap som jag tycker vi kan ta som nästa punkt där. För att mästerskapet nu efter Tjeckiens GP, det blev ju långt ifrån det man förväntar sig. En positiv följd av resultaten, det är att det fortfarande är ganska tajt. Quartararo gjorde ju inte särskilt starkt ifrån sig här och tog 9 poäng bara.
Han gjorde det, han blev bara 7 och innebär att han har 59 poäng. Han leder alltså mästerskapet med 17 poäng ner till Vinales som ytterligare då 11 poäng till Morbidell. Sen är det ju extremt tajt efter det. Så att det är Quartararo som har en hyfsat stor ledning ändå. Men två tuffa banor nu, eller två tuffa racehelger kommer det bli fram på Rebering. Det tror jag, även fast de blev trea förra året.
Ja, det är inte säkert att det ser ut så, de här två racehelgerna som kommer. Men i den här ekvationen så måste vi också lyfta in Marc Márquez som alltså stod över racet i Tjeckien. Det gick ju inte att köra med återigen opererad överarm. Men hur är hans läge då inför kommande racehelg och racehelger?
Han kör inte nu i helgen på Rebering. Han kör troligtvis inte andra helgen på Rebering heller. Det har inte kommit något officiellt, vad jag har sett i alla fall. Men däremot så är det helt klart att han inte kör första helgen. Det blir Bradel som ersätter. Och med 99,9% så kör han inte race nummer två heller. För sen är det ju två racefria helger. Sen är det Misano och det är nog bättre att han försöker fokusera på att komma tillbaka dit. Men som hästerskapet ser ut nu, och beroende på hur det går för Quartararo och Vinales de här två helgerna. Ja du, räkna inte bort Marc Márquez. Det har gått, jag säger det återigen.
Med de här två Österrike-helgerna, då är det alltså körts fem race. Och efter det så återstår det åtta för den här klassen. Så att det är ju mer poäng att köra om där.
Med. Nio till och med.
Ja just det, det stämmer. Nio till och med. Ja. Så att det är ju... Det är ju egentligen bara en tredjedel körd efter Österrike-helgerna.
Ja, det är det. Beroende på hur många poäng de tar. Men som sagt, trean i mästerskapet har 31 poäng i det här läget. Och sen Vinales då 42 och sen Quartararo som leder, han har 59. Så att det är ju Quartararo som har dragit iväg. Och vi pratade ju om det här för några poddar sedan, att runt 100 poäng skulle den som leder mästerskapet kunna ha. Och då blir det svårt för Marcus att ta in de poängen. Nu får vi se då. Han har 41 poäng till 100 här, Quartararo.
Ja, det skulle ju behöva vara två andra platser då. Det är
tufft.
Det är inte säkert att det blir så.
Nej, det är inte alls säkert. Så att, nej, vi får se helt enkelt. Men i vilket fall som helst så har vi ju ett extremt jämnt mästerskap. Åtminstone då från Morbidelli på en tredje plats och neråt.
Mm. Ja, kul läge i sammandraget och spännande inför Österrike alltså. Och tittar man vidare, nu har vi snackat mycket förare här, lite grann fabrikat med Ducati, men går man vidare här och tittar på det här som resultaten i Tjeckien leder till för KTM och också läget för Yamaha med deras motorproblem, då är det ju lite intressant och tycker jag kolla på det här, vad som gäller på motorcykelsidan nu då. För vi har pratat inför Österrike om fördelar, vad man tror innan då för Ducatis del. Det kanske vi får lov att revidera och lyfta andra märken istället.
Ja, det kan vara så. Det kan mycket väl vara så. KTM ser ju vassa ut.
De gör ju det. Det är testbana för dem dessutom. Red Bull Ring. Där har de ju lagt allra flest varv. Det är ju deras egen anläggning snudd på.
Ja, det är absolut. Nej, det är så spännande så att jag kan knappt hålla mig.
Jag vet att jag reflekterar över det när Binder gått i mål där, att nu har de med segern där så får KTM tre poäng ytterligare till den poäng som Pol Espargaró körde in i Valencia förra året. Och här handlar det om de här poängen då som sen, när man kommer upp i sex poäng, då blir man ju av med sina fördelar som man har. Och vad är det för fördelar som KTM och Aprilia just nu har?
Ja, exakt. Ja, Pol Espargaró fick ju den 2018. Så för ett och ett halvt år sedan blev det då, 2 år sedan.
Ja, just det.
Och de poängen hänger kvar då i 2 år. Så att nu har de 4 poäng. Kommer de upp i 6 poäng så blir de av med de, du säger, fördelarna. Den poängen de tog där 2018, den försvinner då november 2020. Nu får vi se då. Så de behöver ta 2 poäng för att uppnå de här. Och det är ju ingenting som de egentligen vill uppnå, för då försvinner ju fördelarna. Även fast de tackar ju inte nej till det, för det innebär ju bra resultat. En poäng alltså för tredje, 2 poäng för andra, 3 poäng för seger, 4 poäng totalt. Och fördelarna handlar om antal motorer. Den här säsongen så har man ju 5 motorer. De som inte har fördelar, det vill säga då de 4 märkena Suzuki, Ducati, Yamaha, Honda, de får använda 5 motorer. Aprilia och KTM, de får använda 7 motorer. Och även fast de uppnår de här 6 poängen så kommer de fortfarande få använda 7 motorer och de kommer få utveckla sin motor under den här säsongen. Däremot till nästa år så blir de av med det. Det är så reglerna är. Sen är det testningen också. De får ju testa obegränsat KTM och de testade ju faktiskt här igår måndag på just Bruno. Alla fyra förarna plus Dani Pedrosa körde i Bruno som en testdag. Man får alltså testa hur mycket som helst, hur mycket man vill, så länge däcken räcker, för man har ju ett visst antal däck man får använda. Och utan riktiga Michelin-däck så finns det ingen mening att testa. Man måste ju ha det senaste där. Men det blir man av med omedelbart om man uppnår de här 6 poängen. Så skulle de bli då 2 eller bättre i helgen, då kommer de inte få testa mer än de andra märkena, och då handlar det om 5 testdagar per säsong.
Mm. Och man ska ju inte underskatta det där med testandet. Där har ju KTM och flera av förarna lyft Pedrosas insats, som sen man anlitade Pedrosa då, så har man ju lyckats ta det här sista steget när det gäller utvecklingsarbetet. Så den delen kommer ju att svida och bli av med, för vi har inte sett några andra speciella svårigheter i alla fall att hålla liv i motorerna hos KTM, fast vi vet å andra sidan inte hur ofta de byter dem där riktigt.
Nej, de får ju använda två motorer till. Vi kan ju titta här, jag har faktiskt listan framme, och vi tittar på Brad Binder till exempel. Han har använt 2 motorer under hela den här säsongen och ligger alltså i fas med alla andra märken utom Yamaha då, som har sina problem som vi kan komma på lite senare här. Men som sagt, han har använt bara 2 motorer under hela den här säsongen då, på de här 3 racen, Brad Binder.
Men just det här reglementet då, där man tillåter nya tillverkare eller tillverkare som ligger efter resultatmässigt till just mer testande, till mer utveckling, det gör ju också i slutändan. Jag är helt nöjd med det reglementet, just för att det jämnar ut skillnaderna.
Ja, jag är också nöjd med det. Jag är nöjd med reglementet, ja, generellt sett. Det är ju hur bra som helst. Uppenbarligen när det, på FP3 under alla friträningar, så 1, 2, 3 skiljer 2,5 tiondel. Kan man vara annat än nöjd?
Nej, och vi såg ju vid något tillfälle också under helgen här där, visst var alla 6 fabrikat i topp 10 då?
Ja, det var det där, FP3. Får ta sig vidare till Q2.
Ja, när det var så jämnt också.
Ja.
Ja, det var imponerande. Men några som sladdar i sammanhanget där, det måste ju ändå vara Yamaha som du nämner där med sina problem som uppstod redan i premiärhelgen. Det ser lite kritiskt ut för Yamahas del.
Ja, just med motorer gör du det. Faktiskt. Tittar vi på Vinales lista så är inte den förändrad egentligen någonting sen senaste racet. Han använde 2 motorer första helgen. Den ena gick sönder där. Han fick ta sin tredje motor redan första helgen. De 2 motorerna som då var hela efter den, de har de ställt undan tills vidare. De har 2 helt nya motorer sen andra Jerez-racet, och de körde de även den här helgen på. Den här helgen hade de ju inga haverier på någon av Yamaha-motorerna, utan det är samma motorer då för samtliga förare som de körde med senast. Men det är ju problem. Det kan innebära problem även för Morbidelli, som också, han sköt ju sin motor där på racet i andra Jerez. Han är inne på sin 5:e motor nu, tagit de här. Han har bara 4 motorer alltså i bruk för tillfället. Och sen beror det ju på om de hittar det här felet som har varit och om de får åtgärdade. Det är ju det som är problemet. För den här sensorn som verkar vara problemet sitter ju innanför plomberingen.
Men har det att göra någonting med effektuttaget då? Att motorerna inte har hållit, eller är det någonting annat? Hur officiella har Yamaha varit med information kring det här?
Ganska lite information vad jag vet. Jag har inte sett någon information därifrån faktiskt, utan om det bara var tur att de höll i helgen, eller om det beror på att det var svalare eller någonting annat, det vet jag faktiskt inte.
Nej, för det är inte så vanligt, ska vi ju tillägga, det här med de typen av problem som vi såg Yamaha ha i Jerez. Man får ju nästan backa till Mugello där, när bakhjulet flög över krönet och de var övervarvade. Det var ju både Lorenzo och Rossi där den helgen.
Ja, det var det. Och det var ju någon... Ja, det var ju något elektronikproblem som de hade som gjorde att den inte liksom slutade varva när bakhjulet lättade, utan att den fortsatte, och det pajade ju då motorerna till slut.
Mm. Ja, tufft läge för Yamahas del där.
Och även fast de får ordning på grejerna så är det ju ändå problem med 4 motorer här resterande del av säsongen för alla förare, alla 3 då förutom Quartararo.
Ja, du tänker med att de får gå många kilometer, eller?
Ja, exakt. Mm.
Ja, visst är det
problem.
Så. Problem. Övriga fabrikat då, förutom KTM som vi nämnde här och Yamaha, hur ser det ut för Hondas del då, tycker du, när du, det du har sett så långt?
Generellt sett, motormässigt.
Ja, det här blir ju svårare att svara på, för att här är ju Honda är ju lite större problem generellt sett kanske än bara motorerna just nu.
Ja, det är de ju. De har alltså inte gjort en sån här dålig inledning på den här säsongen som, eller ja, under tidigare år än med den här säsongen. Från 82 tror jag så är det sämsta inledningen. De inte har en enda pallplats på de tre inledande racen Honda. Och ligger de femma i märkesmästerskapet eller något liknande? Fyra kanske?
Ja, de låg långt ner i alla fall, minns jag. Det är jag som kollar de där listorna mest, men det är stora problem. Och de startar ju också längst bak här. Smith och, nej vad säger jag, Bradel och Alex Marquez.
De gjorde det, näst sist och sist. Så det är klart att de har sina problem. Nakagami är ju bäst placerade Honda i mästerskapet. Han ligger på en åttonde plats, 27 poäng. Det innebär att han är bara 4 poäng efter Morbidelli på en tredje. Så att, det är ju så med Honda. De förlitar sig mycket på Marc Marquez när han är borta, så är de inte speciellt vassa just nu.
Nej, inte just nu.
Men sen är det ju återigen, men jag tycker att alla lyfter det här att Honda är ingenstans utan Marc Marquez, och lyfter det som ett gigantiskt problem. Och ja, är det så då?
Nej, inte så länge de har Marquez, så nu har de ju faktiskt kontrakterat honom i 3-4 år till här.
Det är ju så. Så att de är illa ute utan Marc Marquez, men när Marc Marquez är med så är ju faktiskt han med och vinner. Han har vunnit 4 år i rad.
Ja, han har vunnit både konstruktörs- och teammästerskap-titeln egentligen själv.
Exakt. 16, 17, 18, 19 så är det Honda på både märkesmästerskap, teammästerskap och förmästerskap. Så att, kan man då nu när han är lite skadad eller när han är skadad, är det ett gigantiskt problem? Ja, det kan innebära ett gigantiskt problem för framtiden. Just nu så, ja, då är det som det är när han är skadad, men det är klart att utan Marquez är de ingenstans. Skulle han lämna, då är de ju i stora problem. Och framförallt nu då när konkurrensen har blivit så pass hög. När du kan gå till KTM och vinna race. Du kan gå till Yamaha och vinna race. Du kan gå till Ducati och vinna race. Du kan gå till Suzuki och vinna race. Det kunde du inte för 4-5 år sedan. För att få en riktig toppförare då var det typ Yamaha eller Honda du behövde gå till. Mm. Nu konkurrerar Repsol Honda om förarna med så många fler fabrikat. Och det kan innebära ett problem i framtiden.
Att man har inte knutit fler förare till sig under tiden här.
Nej, exakt. Nej. Och man har inte satsat på unga förare i deras satellitteam, utan man har satsat på Crutchlow.
Ja. Tufft
som
läge.
Som är på väg ut för dem. Så att det är tufft klart läge. Att det är tufft läge, men jag tycker ändå inte att det är sånt där katastrofläge som många, både konkurrenter och journalister, vill lyfta fram.
Nej, intressant också att se. Något som blir intressant och som kanske blir ännu tydligare kvitto på hur Hondan funkar, det är ju, kommer ju bli när Paul Espargaró kliver över där, för då kommer han ändå från en motorcykel som är kanske så lik Hondan som det går i startfältet, och sen får vi se hur han presterar nästa år.
Du var inne på det under sändningen här, kan du undra vad Paul Espargaró tänker, vad säger du om det?
Ja, jag hade ju jag hade inte sovit lugnt om nätten om jag hade varit i hans kläder. Nej. Kanske ekonomiskt, det är möjligtvis att han har fått bättre, det vet man ju inte, men han hade kunnat haft den här ledande rollen hos KTM ett tag till, beroende på hur Binder utvecklas här, och istället då så ska han byta märke, han ska komma till Honda där Marquez har gjort han ligger ju bakom mycket av motorcykeln och den väg som utvecklingen har tagit. Jag tror det blir tufft för Paul Espargaró.
Ja, jag är helt inne på samma linje. För 2 år sedan så hade det låtit bra. Om det hade varit innan Lorenzo blev klar så att säga, då, och tagit det klivet över. Då hade det varit ett smart drag. Men nu tror jag inte att det är ett smart drag. Jag tror inte det. Nu har KTM visat sig kunna vinna race och bli teamkompis med Marc Marquez på Honda. Svårare uppgifter, det får man leta efter.
Mm. Och då kommer de ju också kunna attrahera andra förare efter om det blir fler resultat i år, KTM.
Exakt. Ja, det var det vi var inne på nyss.
Ja, de har ju bra förare i och för sig nu. De har ju signat med Petrucci, de har signat med Oliveira och Binder. Sen vet inte jag hur Lekonas kontrakt ser ut faktiskt för nästkommande år.
Jag tror att han har kontrakt nästa år, men han är väl den som... Jag tyckte han presterade bra inledningsvis. Valencia förra året överraskade. Men nu när säsongen väl har satt sig lite så han har problem, Lekona. Han är inte tillräckligt bra, tycker jag.
Nej. Jag är benägen att hålla med där. Men vi har nämnt KTM, Yamaha, Honda. Det finns ju faktiskt tre fabrikat till. Vi var inne på Ducatis svårigheter. Är de uttömda här i podden?
Jag tycker det. Det blir en väldigt kritisk här för dem den här helgen. De måste få ordning på grejerna. De måste på pallen. De måste i stort sett vinna båda de här racen om de ska vara med i mästerskapet.
Ja, jag är med på vad du säger där. Suzuki då, de är ju i mina ögon ett märke som håller ungefär den nivå som de gjorde förra året. Jag är imponerad av resultaten och mycket också med tanke på att man bara har två förare igång officiellt här.
Ja, och fortfarande inte katastrof för Alex Rins, för det är ändå han som får anses vara första förare i det här teamet. Nu är han skadad, han har 19 poäng, han har alltså 40 poäng upp till Quartararo i täten. Men han gjorde ju ett riktigt bra race här, blev fyra med den skadan han har, körde ju ingenting på warm-upen, ska vi komma ihåg, utan spara sig. Och då hoppar man över ett pass på det sättet, då innebär ju det att det är inte speciellt bra helt enkelt med axeln.
Och ändå lyckas han köra upp sig då från 11:e till 4:e och hänga med och pressa Sarko på slutet av racet.
Ja, exakt.
Han kanske också, lite hjälp fick han väl också av att det faktiskt inte gick lika fort på slutet. Men det var ju ojämnt var det och slagigt och problematiskt av den anledningen.
Mm. Och sen är han ju bra på att hålla liv i däcken. Så det är klart att han hade hjälp av att det var som det var. Men fortfarande blev fyra, gjorde ett bra race, riktigt bra. Och det är synd att han slog sig där under kvalet på första racet. För att han är verkligen en sån som skulle kunna ha varit med i det här mästerskapet. Ja, redan från början. Nu är han inte helt avräknad såklart då, med 40 poäng upp. Men det är ändå en stor differens upp till Quartararo.
Mm. Du, lite tumme upp för Aprilia också. Vi såg ju hur Aleix Espargaró, hur bra han hängde med både under kval och friträningar och delvis under racet också faktiskt.
Ja, det gjorde han. Låt två ett tag.
Mm.
Kul att Aprilia äntligen visar sig på den sidan. Vi tyckte ju efter förra racet att de inte riktigt var så vassa som kommentarerna sas, i alla fall från Aleix Espargaró. Han hyllade ju Aprilias nya cykel, men vi har inte riktigt fått se den kapaciteten. Nu fick vi ju se ett litet smakprov i alla fall, även fast det rasade rätt rejält till slut då, för Aleix Espargaró kunde inte hänga med i tempot riktigt, men ändå.
Ja, fall framåt för Aprilia och jämnhet i mästerskapet kan vi konstatera mellan fabrikaten.
Ja, en sak till vill jag ta upp här innan vi lämna det här.
Mm, gör.
Dovizioso kontrakt Ducati nästa säsong. Vad tror vi om det?
Ja, fortsatt otroligt viktiga två helger som kommer här. Kanske avgörande för hans del. Han måste prestera. Och frågan är ju i och för sig hur Ducati tänker annars. Så länge alla tre på de senaste spesen, jag tänker då på Miller också här, så länge de inte presterar markant bättre, då vet jag inte om det spelar så stor roll, men så länge om, ja, annars är ju det höga krav på Dovi de två närmsta regnsäljerna här.
Mm. Ja, jag håller med. Precis, jag tänker precis som du tänker också, att så länge Petrucci och Miller heller inte presterar. Nu är Bagnaia skadad, tyvärr, så slog han ju sig rätt allvarligt där och bröt skenbenet då efter första friträningen. Kommer vara borta de båda racen nu på Rebering. Han hade ju annars legat väldigt, väldigt bra till för en fabriksstyrning om han hade presterat på samma nivå som han höll på att prestera innan motorn gick sönder då i Jerez nummer två.
Ja, det var synd för Bagnaias del. Också extremt otajmat med skada i det här tillfället.
Ja, speciellt när Ducatis på pappret i alla fall bästa bana kommer här nu gånger två dessutom. Så att, det blir tråkigt. Det kommer ju bli Pirro som ersätter. Pirro som troligtvis i alla fall inte är påtänkt för en comeback på heltid i MotoGP. Men vad är Sarko i det här då, tror du? Kan han ha kört till sig någon närmare styrning i, kanske inte i fabriksteamet, men om de plockar upp Bagnaia, om det blir så att de hoppar över Dovizioso, plockar upp Bagnaia tillsammans med Miller.
Han kanske till och med lyckas få till någon sån klausul där, Sarko, att beroende på resultat att han ska vara påtänkt vidare för Ducati då. Ja, klart är att man ska inte räkna, jag är glad för Sarkos del, för så vass som han var i Tektra-teamet och hans inhopp även på Honda visar ju faktiskt att han kan anpassa sig till olika cyklar. Det måste ha varit någonting annat också ihop här i KTM som gjorde att det skar sig så snabbt och så definitivt där, tänker jag också. Ja. Så att det är mycket möjligt. Gör han fortsatt bra? Det är ju faktiskt två riktigt viktiga helger även för Sarkos del om man tittar på det sättet. Det är klart det är viktigt för hela startfältet, men de här som har kontrakt att köra för och som kanske också vill klättra i hierarkin, då blir det viktigt.
Ja. Ja, det blir det. Det är spännande att följa i alla fall Dovizioso, som alltså inte har något kontrakt med Ducati till nästa kommande säsong. Vi får se helt enkelt vad som händer. Mm. Men han har nog inte råd att bli 11 någon gång till.
Nej, det tror inte jag heller. Då kommer vi nu till slutpunkten här, Andreas. Red Bull Ring. Det är bara ett par dagar kvar till eventet som sådant drar igång. Och så ska hela mästerskapet hålla sig där under två racehelger. Vi var ju på plats förra året och konstaterade att själva arenan, arbetsförhållanden, publik, allt det är ju toppklass.
Ja, det är verkligen toppklass. Synd att vi inte är där i år igen. Det är ett väldigt bra ställe att besöka, tycker jag. Fint ställe. Spielberg by Knittelfeld.
Mm.
Som byn heter.
Ja, inramningen där med bergen runt omkring. Och, ja. Men vad tycker du är värt att lyfta då inför de här två racen som kommer nu på två veckor?
Att Red Bull Ring gjorde comeback på kalendern 2016. Den heter ju A1 Ring för, men kom in på MotoGP-kalendern igen då 2016. Sen dess har bara Ducati-cykler vunnit. Janone 16, Dovizioso 17, Lorenzo 19, Dovizioso 18, Lorenzo 18, Dovizioso 19 och 20 får vi se. Men bara Ducati-cyklar, och de får ju ses som lite favoriter i alla fall på pappret.
Mm.
Sen ska det bli kul att följa KTM. Vi vet att de har effekt i cyklarna. De vann senast. Ja, jag räknar inte bort dem.
Testat mycket, extremt mycket där.
Deras hemmabana.
Den här banan som nu pratar om då, Red Bull Ring, det kommer ju vara ett annat läge där, tror jag också, när racehelgen sätter igång, just med att det är mer testverksamhet där. Det har körts Formel 1 också. Banan har använts i större omfattning än vad Bernou har gjort, så att greppnivån tror jag inte kommer att vara lika illa som under inledningen på helgen här för en vecka sedan.
Nej, det tror inte jag heller. Jag tittar faktiskt på väderprognosen just nu här och det ser blött ut. Åtminstone fredag, lördag. Söndag just nu ser soligt och hyfsat varmt, men lite molnigt med 26 grader. Men torsdag, fredag, lördag, regn.
Då blir det viktigt att ha elektroniken rätt inställd där, så man får med sig fart. För det är många, många accelerationer på banan.
Jag vet också att det har snackats om just regn och Red Bull Ring, att flera av förarna nästan har vägrat att köra just för kurva 2.
Ja.
Alltså mellan kurva 1 och kurva 3 är egentligen de första två högersvängarna. Men det är ju en liten knick där som är då kurva 2. Där samfållan är... det är lite för liten samfålla helt enkelt.
Ja, det är ju en bana som... Man märker det kanske inte jättemycket i sadeln när allting funkar. Men det är ju det här armkorräckorna efter raksträckorna. Och det är faktiskt kalenders... Visst är det snabbaste bana nu?
Mm.
Jag tror till och med att man har högre snittfart än Phillip Island. Det ligger över 180 km i timmen. Så det är den där frågan kring avåkningszoner. Det kanske blir aktuellt då igen om det just är sånt väder som du säger.
Ja, risk för det. Vi får se.
Men viktig helg är som sagt då, för flera, både förare, fabrikat. Det gäller att fortsätta hålla pressen uppe och poängplockandet uppe för att framförallt inte släppa iväg Quartararo. Quartararo var ju trea här förra året bakom Dovi och Marquez. Frågan är vad Yamaha och fransmannen mäktar med den här helgen.
Ja, Det blir spännande att se. Och för Quartararo återigen så handlar det precis som i Bruno egentligen att försöka överleva. Det kommer bättre banor till honom. Sen är det Misano gånger två. Mycket, mycket bättre. Så de här tre racen inklusive Bruno, det handlar om för Quartararo att ta de poängen som erbjuds och sen börja accelerera och ta fler poäng. Men träningarna såg ju bra ut på Bruno. Nu blev det dåligt resultat, men han måste ha ungefär samma inställning till den här helgen. Vinales, två i mästerskapet, han måste ju slå Quartararo. Det är någonting han inte har lyckats med i år.
Nej. Vad säger hälsoläget då kring Marc Márquez? Sannolikt, han är borta den här kommande helgen och sannolikt även helg två i Österrike. Kan vi vara eniga om det?
Ja, det kan vi vara. Han kommer missa de här fem racen som vi var inne på. Som sagt, direkt efter skadan. Försökte jag comeback. Skadade sig igen då när han skulle öppna något skjutdörrs fönsterparti hemma i huset. Ny operation förra måndagen. Ja, han kommer ju vara borta. Båda Red Bull ringar. Jag kan inte tänka mig något annat att de sätter honom i salen. För nu tror jag Honda börjar gå in också i och bestämma över sin investering i framtiden. Och om man missar fyra eller fem race mästerskapsmässigt känns ju som egentligen skitsamma.
Ja, faktiskt. Faktiskt, i det här läget så känns det viktigare. Då är man tillbaka nästan på den filosofin som Suzuki hade med Rins första säsongen. Han fick ju ta god tid på sig och bli hel. Och sen har han också egentligen då fram till nu på Jerez håller sig i stort sett hel också.
Mm. Ja, exakt.
Ja.
Men spännande blir det. KTM, Ducati, Honda. Var är Honda någonstans? Kommer de kunna prestera bättre än senast? Nakagami, Crutchlow. Kan Alex Márquez rycka sig upp lite grann? Tycker inte han har gjort det katastrof dåligt ändå, även fast han startade sist, men det är så extremt jämnt. Så är man 1,3 sekunder efter, så för 4 år sedan så hade du varit 12 på griden, nu är du sist. Så att svårt läge.
Ja, det är det. Det är det. Ja, vi får ge oss det tåls här. Som tur är så är det kort. Få dagar fram till helgen drar igång. På fredag drar igång på allvar på banan såklart. På torsdag med presskonferens och så inför Österrikes Grand Prix. Det är det som väntar. Hur ser det ut på Formel 1-fronten då? Vi tar övrig motorsport.
Formel 1 kör väl på Circuito de Barcelona, Catalunya helgen tror jag.
Ja, de har ingen paus heller. De har Silverstone. Nej. Och sen Barcelona.
Ja, exakt. Så att de sänder ju som vanligt på V-Sport Motor. Mm. Och vi lär ju vara på V-Sport 1, precis som vanligt. Och ja. Viaplay.
Mycket motorsport att se fram emot alltså i helgen. Andreas, vi rundar nu tycker jag.
Nu ska jag ut och dra några borrar.
Du ska det?
Ja.
Jag trodde du skulle åka, vet du vad jag trodde du skulle åka? Jag trodde du skulle åka jetski eller vattenskidor eller något sånt där. Ska meta abborre?
Ska meta abborre. En nappar grymt gör det. Jag tror vi plockade upp 80 stycken här för någon vecka sedan. Helt
80?
Sjukt.
80? Skojar
du? Ja, jag tror det. Nej, jag skojar inte. Vi slängde i 74, men 6 behöll vi.
hur många kilo styck vägde de där om vi bara sparar 6?
De var stora. Gick åt mycket mask, kan jag säga.
Ja.
Så är det.
Det låter skönt. Jag ska också ta mig ut i solen. Passa på lite grann sista möjliga dagarna. Sen smäller det till ordentligt.
Ja, och så ses vi på fredag.
Yes, tack för oss.
Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.